Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Välkomna till ett nytt avsnitt av min hälsopodd. Idag så har jag en tjej på tråden som är kostrådgivare. Hon är författare och har gjort den vackra och bra och fina boken Gills mat. Hon är bloggare, hon sprider kunskap om mat och om matglädje. Hon är också grafisk designer och det är jag också. Det har vi något gemensamt. Och sen är hon gift. Välkommen Jill Valentin. Wollberg.
Mm. Ja, tackar.
Varför sa jag nu att du är gift? Vad har det med saken att göra?
Jo, undrar också.
Det undrar du. Mm. Mm. Och det borde nästan redan ha listat ut faktiskt. För jag har den första viktigaste frågan och det är: varför fick inte jag fotografera ditt bröllop?
Ja, det undrar jag också.
Nej, det var bara ett
grymt. Ja.
Jag såg att du... Nej, men det, vi återkommer säkert till det. För att det var ju...
Mm. Annars får man ju gifta om sig liksom.
Nej. Jag brukar, renewal.
Ja, precis. Ja.
Välkommen.
Mm, tackar. Mm.
Jag är superglad att du ställde upp.
Mm, självklart.
Jag har inte din bok. Annars är jag så här bokgalning. Va? Ja, precis. Men min svärdotter har den. Min flickvän ska jag säga. Mm. Har den. Så jag har bläddrat i den och jag har läst inledningen där. Jag tycker den är fantastiskt fin. Har du designat den själv?
Jajamän.
Ja, den är ruggigt bra.
Ja, tackar. Nej, men den är liksom helt från grunden gjord av mig. Alltså från idé. Och jag har till och med fotograferat. Alltså inte bilderna på mig då. Det blev lite svårt. Men,
selfies.
Ja, precis. Det blev inte så lyckat att ta dem i spegeln så där, till omslaget. Men.
Du har gjort alla matbilder och så alltså?
Mm, jajamän.
Jag har bara fotat mat tror jag en gång på någon sushi-restaurang. Men det ska ju vara bland det svåraste som finns. Så att det är ju ruggigt att ha gjort det också. Mm.
Tack.
Jag blir ännu mer imponerad. Och som sagt, jag har jobbat själv som grafisk designer i 10 år och uppskattar vacker design.
Mm, nej, gud vad roligt. Nej, men jag har ju egentligen inte någon så jättestudio eller sådär, utan man får ju ta till sina knep och säkert hälften av bilderna är tagna på min trappa ute på platsen där det var bra ljus och sådär, så att ja, man får
huvudsaken att slutresultatet blir bra. Sen spelar det ingen roll hur det går till.
Så, ja. Nej, exakt.
Mm. Just det. Jag tänkte att du skulle få börja med en kort presentation av vem du är och vad du gör, förutom det jag sa.
Intressant. Men jag är 30 år om några dagar faktiskt.
Grattis i förskott.
Ja, tack så mycket. och jag driver som sagt ett eget företag från med typ förra året. Och innan dess så jobbade jag heltid då just med trycksaker och som produktionschef och sådär. Men sen så kände jag att jag ville mer och göra sånt som jag brinner för hela tiden istället för bara som en hobby. Och det var väl egentligen genom Instagram som jag kom in på hela den biten med att jag kanske kunde ha det här som en slags karriär och inte bara som en hobby. Så, ja.
Så man kan säga att Instagram, vi kommer tillbaka till Instagram sen tänkte jag. Så det har egentligen förändrat ditt liv kan man säga.
Ja, faktiskt.
Ja, det är lite spännande. Jag älskar själv när man inte liksom vet vad som händer och livet tar såna här sköna, positiva vändningar. Det är kul. Men fanns matlagningsintresset redan tidigare?
Ja, absolut. Alltså, det har alltid funnits där, alltså, sen jag var liten. Och, det syntes ju på mig som barn också. Och i och med att jag har ju liksom under hela uppväxten varit lite rundare än de andra i klassen och sådär. Men på den tiden så som alla andra så åt man ju kalaspuffar och boll och allt vad det var. Men alla tål ju inte kolhydrater på samma sätt. Vilket jag fick erfara som liten. Och liksom, det är klart att föräldrarna alltid vill sina barn det bästa. Men då visste man inte bättre. Utan då var det ju lätt och lagom och mini mjölk och allt vad det var. Men typ mackor och allt sånt. Ja, så jag har ju liksom alltid älskat mat. Och sen ju äldre man blev desto mer, ja, började man ju laga mat själv och testa sig fram och göra sånt som man själv tyckte var gott.
Du har touchade vid det, men du har ju också gjort en kostresa som många av dem som jag har intervjuat. Och faktum är väl att många som ja, nördar är väl kanske inte, jag är ingen nörd, men alltså, många av dem tycker jag som hamnar i det här och fördjupar intresset har ofta, det har börjat med någon egen kostresa eller hälsoresa som man har gjort. Så du kan väl lite kort dra din hälsoresa.
Ja, absolut. Nej, men som sagt, det började ju redan när man var liten och man var liksom en knubbis. Och sen att man märkte det, att man kunde inte äta på samma sätt som alla andra. Och liksom ju äldre man blev och man tränade och åt normalt som alla andra åt. Det vill säga, liksom, jag åt inte godis i veckodagarna eller något sånt. Extremt, om man säger, utan återigen har lite onyttigt på helgerna och sådär. Men ändå så tickar det liksom upp hela tiden. Och ja, som de flesta andra så har man ju testat flera olika metoder för att gå ner i vikt, men främst där ja, äta mindre, träna mer i princip. Och det märktes ju varje gång jag gjorde det, bara för då var ju asförbannad hela tiden och bara tyckte synd om mig själv. Och nej, men det var verkligen så att folk bara, ja, men nu får du väl börja äta igen, alltså det här är inte värt det. Ja. Men som sagt, till slut så var det en kollega på mitt jobb som hade börjat med något liknande, någon form av lågkolhydratkost. Och då ja, testa det helt enkelt. Och, ja, de lätta grunderna, liksom bara ta bort liksom de stärkelserika tillbehören. Alltså ris, potatis, pasta. Och helt plötsligt så händer det grejer. Och det var ju verkligen liksom hallelujah moment att äntligen så händer det någonting. Och det var som lite så här magikänsla. Och även liksom, samtidigt att man kunde vara mätt under tiden och slippa vara arg och en pest och pina för omgivningen. Så det uppskattades nog av de flesta. Så, ja, det var väl där jag kom in på det. Och sen så har det varit lite upp och ner främst där i början. Att man går in 200% och jag var nästan så här rädd för att ens råka få någon så här kolhydrater i överhuvudtaget nästan. Bara för att trodde man att den här magin skulle liksom stanna av. Jag kommer ihåg under den här tiden också. Jag gör ju matreportage så här, åt några lokala månadsmagasin. Och då var det någon så här adventsnummer. Så jag skulle baka någon mazarinmuffins eller vad det var. Ja. Och då så liksom av per automatik så bara tog jag där fingret och smakade på smeten och var helt plötsligt och bara och så bara spottade jag ut det på en gång och liksom jag bara nej, nu kommer allting förstöras. Så i början var det väl lite väl fanatiskt kanske. Men det är så, alltså det går ju liksom i olika faser om man säger. För i och med att jag körde så liksom extremt liksom strikt på sätt och vis. Alltså ändå så åt jag faktiskt frukt och så. Men det var liksom inte riktigt LCHS då. Utan det var ju verkligen så här, absolut, absolut inget socker. Absolut inget liksom rispasta, potatis och sådär.
Men du åkte på, jag läste på din hemsida här, du åkte på en blodpropp också. Vet du vad det är?
Det var ju egentligen innan, alltså jag kom in på hela den här lågkorridorsdelen. För då så, ja, helt plötsligt, jag trodde jag hade fått träningsverk som inte ville gå över i benen. Men sen efter någon vecka när det haltade runt så gick jag och gjorde den här undersökningen. Och det visade sig att jag hade fått blodpropp. Och jag åt ju under tiden då T-piller. Mm. Och vilket jag har förstått nu i efterhand. Nu när jag vet att jag har den här en liksom genetisk liksom genetisk anlag för att få blodproppar, så är det, ökar risken med över 80% om man har den här, och samtidigt så p-piller. Och sen så är jag ju rätt övertygad om också att andra faktorer spelar in, alltså som till exempel att jag åt ju ändå mycket kolhydrater på den tiden. Och det har ju förmodligen också gjort så att det liksom skapar en stress i kroppen och så. Så att förhoppningsvis nu, alltså nu äter jag inte p-piller såklart, det fick jag ju sluta med samma dag. Men just med att hålla en lågkolhydratkost tror jag kan hjälpa mig att inte få några fler proppar framöver. Så. Så det är inte enbart vikten långt ifrån, utan det är verkligen hälsan som är fokus.
Ja, det är lite spännande. För det, jag har, alltså, när jag berättar för folk att jag äter LCHS så är nästan uteslutande så säger jag, men du behöver inte gå ner i vikt. Det, det är så förknippat med vikten. Men jag brukar säga att jag äter inte LCHS på grund av vikten, för jag har inte speciellt lätt att gå till vikt. Däremot så äter jag det av ren dödsångest, säger jag. För grejen är att mina föräldrar har gått bort i hjärt- och kärlsjukdomar och proppar och sånt här. Så att jag är verkligen rädd för att få samma grej, så att jag försöker göra då vad jag kan. Så, och ju mer man läser om lågkolhydrater så förstår man ju att det inte har inte bara med vikten att göra, utan väldigt mycket med ett brett spektrum av hälsofördelar också.
Ja, verkligen. Och det tycker jag att man borde lyfta fram mer idag.
Absolut.
För det är nästan enbart vikt. Sensationer när man så sätts på, liksom framhävs på omslag och löpsedlar och sådär.
Det är lite jobbigt med löpsedlar och kvällstidningar. För ena dagen så står det att LCHS är kanonbra, nästa dag så står det att du dör av LCHS.
Ja, precis. Man får blunda.
Jag tänkte vi skulle faktiskt komma i slutet här. Jag har antecknat myter om LCHS, så tänkte jag vi skulle komma. En sak till som jag kopplade till när du sa det var det här att man nästan har dåligt samvete när man har käkat något sockerigt. Och jag försöker undvika socker till 100%, men i söndag så fotograferade jag ett dop i Norge, och då var det såna här cupcakes och grejer och en tårta i form av en karusell, och den här tjejen då som hade dopet, hon nästan tvingade mig, hon är liksom. Men hon nästan tvingade mig, så jag sa, jag har inte ätit så här mycket socker på 2 år som jag åt på inom loppet av 10 minuter. Och då blir man sådär, men så det
är helt skakig, alla bilderna blir
suddiga. Precis, sockerpock. Ja, nej, men det är egentligen på ett sätt lite löjligt att man, bara för att man gör det en gång så får man dåligt samvete.
Men det är lite så. Men jag ska ju säga att nu för tiden så känner jag inte så överhuvudtaget, utan nu så tycker jag till och med att det är viktigt att någon gång ibland få, om man nu känner för det själv och verkligen vill, bara äta exakt det man vill. Just för att det inte ska bli så himla stor grej av det. Utan att man, och då tycker jag att det är viktigt att man liksom innan bestämmer sig för det. Att det inte blir bara någon så här, ja men idag nu kör vi av det där så gott ut. Utan att man liksom kanske dagen innan, om man ska på någon fest eller ett bröllop till exempel. Eller någonting speciellt. Att man, men imorgon, då bara äter jag exakt det jag känner för. Och sen dagen efter är jag tillbaka igen. Men det är givetvis skillnad om man har ett sockerberoende. Då är det inte lika lätt att gå tillbaka dagen efter. Då är det inte värt det. Men för en sån som mig som inte har ett sockerberoende, jag kan ju göra så. Och det tillhör mitt liv och min livsstil att kunna göra det ibland. Och då ska man inte få dåligt samvete.
Nej, nej. Jag och min fru åker till Italien på måndag. Och hon har också ställt upp förvånansvärt och fantastiskt bra på mina tokiga idéer här. Och ställa om kosten. Mm. Och så sa hon så här, men Benny, vad ska vi äta i Italien? Vi kan inte vara utan liksom pasta, pizza och glass, italiensk glass. Så att då ska jag hålla upp med, eller båda vi ska hålla upp med LCHF i 4 dagar.
Ja.
Så det är lite grann som du var inne på, att då har man ju ställt in sig på din.
Ja. Glassen framförallt där skulle jag ha svårt för att undvika. Ja. Ja. Det är Italien.
Ja. Jag tänkte så här, alltså du kan mycket och du håller ju som sagt på med recept och sånt där, men för att välja, jag brukar försöka välja någon form av tema och tanken som jag har med intervjun med dig då, det är, vi har ju pratat LCHF i många av mina intervjuer, jag tror att det är 14 intervjun idag, men vi har nog egentligen gått in på lite mer på djupet vad LCHF är och sådär i detalj, så det tänkte jag att det skulle få bli tema idag när jag har en kokboksförfattare på tråden. Så därför så mycket som utav det som står på din hemsida också och står i din bok. Men jag tänkte att vi lite grann mer skulle förklara vad LCHF i alla fall, alltså man kan inte säga att det finns något rätt och fel, men vi säger gills LCHF ska vi försöka förklara idag. Och så som du dessutom kostrådgivare med. Så att det passar bra tycker jag då. Och då tänker jag mig i ordningen att vi börjar med vad och sen varför. Helt enkelt. Så om vi börjar med vad då, och det enklaste första man tänker på, vad ska man eller bör man utesluta?
Ja, nummer ett så säger jag nästan gluten. Och det är det som finns i spannmål, alltså vete framförallt. Och det är inte enbart för att spannmål innehåller väldigt mycket stärkelse och så, utan just där gluten är det egentligen ingen som är helt tolerant mot, utan det förstör helt enkelt våra tarmar som leder till andra sjukdomar eller besvär, som det heter en läckande tarm, ni vet, sexigt åkomma. Och det kan leda till allergier, allt möjligt. Så det är väl nästan nummer ett. Om man ska utesluta något för att få ett hälsosammare liv, skulle jag säga gluten. Mm. Och de här spannmålen som finns i då. Och sen som nummer två är ju socker och givetvis då alla livsmedel som innehåller väldigt mycket kolhydrater. Som ris, potatis, pasta. Men då är återigen pastan är det värsta. Mm. Så till exempel om det är någon som tränar extremt mycket eller så, då är det ju mer okej, eller vad man nu ska säga, att äta potatis och ris till exempel än pasta, i och med att det innehåller gluten. Och självklart, det behöver man inte säga, läsk, godis och allt vad det är. Men sen tycker jag väl egentligen bättre om att lyfta fram det som man ska äta istället för det man inte ska äta. För det tycker jag nästan är det stora problemet, som är att man fokuserar sig bara på men det här ska jag inte äta. Och sen så glömmer man bort helheten och alla delarna av kosten som är så viktig för att få i sig alla näringsämnen och sådär. Så att det är inte bara kött och smör inte, utan det är extremt viktigt, anser jag, att få i sig mycket grönsaker och äta varierat. Att det är väldigt viktigt att man äter liksom olika sorters fisk, olika sorters nötter, olika sorters grönsaker. Att man får i sig bra råvaror helt enkelt. Och i och med att jag brinner väldigt mycket för miljö och djur och natur, så vill jag slå ett slag för det ekologiska och närodlade också. Som alltså inte enbart är liksom bra för naturen och djuren, utan det är även bra för oss själva. I och med att någonting som är odlat i vår närhet och som har fått odlas klart eller växa klart i jorden innehåller mycket mer näring än någonting som har växt i ett växthus någonstans och behövt fraktas hit. Så att ja, det är väl egentligen grunden liksom. Mm. Alltså, varierat. Ja.
Precis, jag har ju fått faktiskt ett önskemål att jag ska försöka och fråga dig lite mer kring det här med ekologiskt. Tycker du att det här ekologiska kommer bort en del när man pratar LCHF? Att det är liksom sällan man pratar om den kombinationen?
Ja, det tycker jag absolut. Men det känns lite som det finns olika läger. Nej, men det finns ju ett läger, eller hur man nu ska uttrycka sig, som är verkligen jättemiljömedvetna och äter ingenting med liksom, olika tillsatser, allting från grunden. Och sen finns det här andra lägret eller, som är mest fokuserade på antal liksom, gram kolhydrater per 100 gram. Och det är bara det som spelar roll. Sen är ingen... Det spelar ingen roll vad det innehåller. Så att, ja, det är väldigt splittrat där. Men jag tror inte att gemene man tänker på LCH som det miljömedvetna valet, om man säger så. Vilket jag kan ju tycka att det är och borde vara.
Och då tänker du också alltså miljö, att vi hellre ska äta mat från grannen än från Argentina och så?
Ja, absolut. Och sen så tror jag väl också, i och med att vi som äter så näringstät mat behöver ju oftast inte äta lika mycket heller. Och bara det tror jag att det är en stor liksom, del i att det blir mer miljövänligt att äta lågkolhydratkost. Ja, just på portionerna, att man äter inte lika många gånger om dagen till exempel. Det är ju väldigt många som bara äter liksom två mål mat om dagen, kanske något mellanmål.
Jag till exempel.
Ja.
Jag har gått ner från förut åt mig, så man är ju uppväxt med att det ska vara tre stora rejäla lagade mål om dagen eller frukost, lunch, middag, och sen åt jag alltid mellanmål. Så att jag åt fem mål om dagen har gjort i princip hela mitt liv. Och nu för två år sedan när jag började med det här, och så nu, just nu äter jag två mål om dagen bara. En rejäl frukost och en rejäl middag. Sen, och i och med att man äter fetare mat också så håller man sig mätt. Alltså jag har inget sug av mellanmål. Så det är spännande. Så att det är jag helt med på.
Och det borde ju vara mer miljövänligt, känns det som.
Ja, det absolut. Ja. Och sen är det bra, tror jag, för oss att äta mindre också. Generella felet är väl att vi äter för mycket och för ofta. Och vi äter inte när vi är hungriga, vi äter när klockan... Vi ser på klockan att nu är det mål. Det är också lite märkligt.
Ja, precis. Och det tycker jag är en av de stora fördelarna nu när jag jobbar hemifrån. Även om det är väldigt ensamt ofta, så är det just där att jag kan äta exakt när jag blir hungrig. Och även om jag går upp då klockan 8 kanske, så blir jag inte hungrig för kanske klockan 11. Vilket när man annars jobbade på kontor, så då åt man ju frukosten innan man gick från jobbet vid klockan 8. Liksom. Så att,
jag hoppas, absolut. Jag hoppas att det här med ekologiskt ändå är att folk tänker på det mer och mer. För jag hörde bland annat, det har du säkert sett också, att man tror att ekologiska ägg kommer att ta slut under påsken. Läste jag någonstans.
Ja, jag hörde.
Det är ändå någon form av bevis på att det finns en stor efterfrågan på det.
Ja, absolut. Min första tanke var så här, shit, nu måste jag åka till affären och bunkra.
Ja, det sa min fru idag, så de måste ta med idag. Ja, lustigt. Du som är mer i branschen med mat och sånt, förr så, alltså det generella tanken har alltid varit att ekologiskt är dyrare. Hur ser prisbilden ut idag? Har du någon koll på det?
Ja, alltså jag upplever att den har sänkt. Alltså, det är mindre skillnad. Och det är väl för att det har ju blivit mer åtgång på produkterna nu. När det, ja, det är inne liksom att vara lite miljömedveten och så. Men jag tror ju att det alltid kommer att vara dyrare. En marginell skillnad i alla fall. Och det behöver nog vara det. Alltså, det är klart att det är billigare att göra sämre produkter. Man måste kunna få betala lite mer för bättre kvalitet. Det är så faktiskt. Och det kostar ju mer givetvis för bönderna att föda upp djur med större yta runt omkring sig. Och att de inte växer upp lika snabbt. Det påverkar ju priset självklart.
Ja, jag hoppas och tror att folk... Det är ju så med allt. Vad vi än köper så får vi ju vanligtvis bättre kvalitet ju mer vi betalar. Så jag hoppas att folk är beredda. Och det känns som att det här med kost är väldigt inne för tillfället. Att jag är säker på att folk är beredda att betala lite och få en bättre mat.
Jag hoppas det.
Jag lyssnar mycket på en del amerikanska poddar om kost och hälsa. Så de pratar ofta om när de pratar smör till exempel, så är det liksom viktigt att det är gräsbetat smör. Vet du hur det är i Sverige? Ja, det som vi vanligtvis köper då. Är det gräsbetat? Är det självklart i Sverige? Eller?
Nej, jag är lite osäker där. Men jag har för mig, jag har hört någon gång att nu kommer jag inte ihåg om det var under sommar eller vintern eller hur det var, men under vissa perioder av året så är det i alla fall i Sverige gräsbetat. Men jag är inte helt säker där, det måste jag säga.
Det kanske följer årstiderna.
Precis.
Om vi ska gå vidare på min lista så har jag som nästa punkt mejerivaror. Vad har du för tankar om det? Kan du utesluta det också som gluten?
Det tycker jag är mycket mer individuellt. Visst, mejeriprodukter är väl inte så här... Nej, man kan klara sig utan mejeriprodukter om man säger så. Och folk kanske skulle må bättre av det. Men kasein, det är väl främst det som man reagerar på negativt. Liksom att det skapar mer sug eller stoppar viktminskning. Och kan även, jag tror det kan trigga allergier och lite sådär. Men det är väldigt individuellt hur det påverkar. Och jag älskar mejeriprodukter så jag kommer väl aldrig kunna ta bort det helt. Eller jag har ingen anledning för att göra det.
Vad sa du förresten? Vad var det du gillade, sa du?
Mejeriprodukter.
Okej.
Precis. För mig finns det ingen anledning att ta bort det. Men däremot att minska på det. Det tror jag att de flesta borde göra.
Finns det någon grundregel man för att förhålla sig till vad som är mycket eller lite mejerivaror om man nu ska försöka äta enligt LCHF?
När jag började med lågkolhydratkost så hade jag en grundregel max 3 deciliter mejeriprodukter om dagen. Ja. Och då räknade jag även med ost och hela alltet. Så att, det kan vara någon slags mått, men för vissa så är det mycket. Men det är så svårt alltid att dra sådana liksom, regler för alla ser ju olika ut och fungerar olika. Så man får helt enkelt testa själv.
Jag har dratt ner, jag vet knappt av vilken anledning, men ingen speciell anledning förmodligen. Men jag åt alltid turkisk yoghurt till frukost, det har jag gjort i 1,5 år tror jag. Men nu har jag faktiskt dratt ner på det också. Men jag tänkte på det här med procenthalt och fetthalt och sånt. Kan man säga något om det för att ge någon slags vägledning till de som lyssnar och är lite nyfiken?
Ja, som vanligt så är det ju så hög fetthalt som möjligt. Det är ju i att föredra. Och det är ju främst för att man blir mättare. Och man inte kan trycka i sig lika mycket. Det är ju betydligt enklare att dricka liksom 2 deciliter mjölk än att liksom få i sig 2 deciliter rysk yoghurt eller smetana. Liksom. Så att, Ja, det är så högt som möjligt.
Det låter vi vara regeln där. Det är bra.
Ja,
det... Nästa punkt som jag skrivit är fett. Vad kan man tänka på? Det är ju ett hett ämne.
Mm.
Just det här med fett och diskuteras väldigt. Men vad kan man säga för lite tips kring det?
Främst är ju att mättat fett är helt ofarligt enligt alla studier som har kommit fram. Att man inte ska trycka i sig fett bara för att man tror att det ingår i LCHF. Utan jätteviktigt att liksom känna efter och lyssna på sina mättnadssignaler. Om du inte behöver lägga liksom extra klick smör på maten så gör inte det. Det är onödigt.
Mm.
Det fettet finns därför att vi ska må bra och hålla mättnad. I och med att vi har ju tagit bort kolhydraterna. Men det behöver inte ösas på. I och med att också fett innehåller dubbelt så mycket energi som kolhydrater gör. Så att mängden kan man inte riktigt jämföra så i storlek.
Och inget margarin såklart.
Nej, absolut. Det
får vi påpeka.
Precis.
Det är självklart.
Ja,
och oljor och så då? Har du några tankar om, finns det bra och dåliga oljor?
Mm. Ja, kokosoljan är ju väldigt poppis. Och det är ju mättat fett också. Så det är ju väldigt bra att kunna öka ämnesomsättning och allt mer öka prestation och så. Men, och det fungerar ju även att steka i kan man ju också säga. Vilket helst man inte ska göra med andra vegetabiliska oljor. I och med att de är värmekänsliga. Så att stek helst i, jag steker i och för sig i ghee helst. Som är smör. Där man har tagit bort mjölkproteinerna. Och det blir som en olja. Så du kan frottera i det och det bränns inte. Det är jättegott också.
Aha.
Men ja, som sagt, om ni tycker om oljor, alltså olivolja, rapsolja. Det är bland de bästa vegetabiliska oljorna. Så häll gärna på det efter om du har haft någonting i ugnen till exempel.
Mm.
Alltså grönsaker och så. Häll på det efter, för då behålls alla näringsämnen och sådär. Som annars försvinner när man hettar upp det.
Mm.
Och solrosolja innehåller extremt mycket omega 6. Så det kan vara en god idé att skippa den.
Okej. Okay. Yes. Vad spännande. G heter det så? G.
Mm.
Finns det, är det i fast form alltså? Jag har hört det mycket men jag har aldrig sett det. Är det i fast form som typ som smör alltså?
Mm, det brukar vara mer rinnande i alla fall vid rumstemperatur.
Okay.
Lite trögflytande.
Mm.
Men det är väldigt lätt att göra också, för jag brukar göra det. Det finns ju recept i boken, va?
Jaha, så man kan göra eget sånt?
Ja, absolut.
Aha.
Så det är
men finns det att köpa det också?
Mm, man kan köpa det, men då är det jättedyrt. Så jag brukar göra typ 1 kilo på en gång. Aha. Och sen så har man det, och det kan stå framme i en burk liksom. Då blir det spisen, det är perfekt. Och så det håller. Och för mättat fett håller ju och är mycket, mycket tåligare än vegetabiliska oljor. Så där. Ändå så har man oljorna framme i solljusen och smöret i kylen. Det är lite märkligt egentligen. Ja.
Är det medvetet? Jag tror att du säger lågkolhydratkost istället för LCHF. Stämmer det?
Ja, det stämmer väldigt bra.
Och det är medvetet. Det gjorde jag också ett tag. Men, så att nu ska jag spä på då det du tycker är fel. För ju mer jag läser och hör om fett, desto bättre förstår jag att det är för kroppen. Alltså en del är helt lyriska över fett, vad det kan göra för liksom hjärnan och allting. Men vi ska inte spä på det, för det är ju lite grann en grej att när LCHF, det skulle jag aldrig tänka på sen, bara trycka i sig en massa fett. Så att det är klart att man ska vara lite försiktig med det. Men det lustiga är att ju mer jag sätter mig in i det här med fett, desto bättre verkar det vara. Att man får i sig en. Så jag gissar att du dricker inget fettkaffe på dagen, eller?
Nej, faktiskt inte. Jag föredrar ju att äta mina kalorier, eller vad säger jag.
Jaha,
eller energi. Nej, men alltså det skulle jag absolut kunna tänka mig någon gång ibland så där, men inget som jag gör varje dag.
Nej, precis.
Men jag är absolut inte bättre än tvärtom. Men jag tycker att man ska inte överdriva heller. Nej, bara för att.
Nej, precis.
För det är ju många som byter ut sina måltider mot just till exempel fettkaffe.
Mm.
Och det tycker jag är jättefel.
Ja, nej, precis. Då.
Det finns inte, liksom, du kan inte jämföra näringen i det. Men vad du får i en måltid med liksom, grönsaker och, och liksom, ja, protein och allt det där. Liksom. Så att, det tycker jag man ska äta.
Mm. Sunt förnuft. Jag brukar också säga så när folk säger med LCHF, det är bara att trycka i sig fett och säga, det är inte det som är grejen, egentligen kolhydraten som är det viktiga, men att man inte ska vara rädd för fett som vi har varit i 50 år nu. Det är mer det som är grejen.
Att man inte äter några light-produkter. Alltså det är typ samma grej.
Nästa punkt är kolhydrater, och det har vi i sig varit inne på, men finns det några riktlinjer kring det?
Där, alltså, det är ju också jätteindividuellt. Och det beror ju på vilka mål man har och vilka liksom, genetiska anlag man har för ämnesomsättning, hormonnivåer, allt liksom. Så därför tycker jag att det är väldigt skevt att säga att alla ska äta 20 gram om dagen. Och, som att man är någon slags robot som fungerar på exakt samma sätt. Utan jag kan väl säga att man kan ju utgå från 20 gram. Och sen får man ju se hur man mår och hur det fungerar för en själv. För det är ju extremt stor skillnad mellan en elitidrottare eller en liksom, pensionär som sitter hemma hela dagarna. Alltså det är ju, skulle vara väldigt märkligt om de behöver exakt samma liksom föda. Det kan verka konstigt. Men ja, som sagt, det är svåra liksom, eller det är rådet som man inte vill få, men att man får känna efter själv.
Så. Och framförallt bra kolhydrater då, när man
ja, vill äta dem. Alltså, oavsett, alltså, om man nu är elitidrottare så ska man ju alltid äta glutenfri kost. Men skillnaden är att man äter större portioner. Men man äter ju fortfarande lågkolhydratkost, men ja, mer på tallriken. Så att, bra mat.
Ja, det låter bra. Mm. Det är lite spännande det här med kolhydrater och elitidrottare. För jag har ju förstått att jag tror det är flera fotbollslag i Norge och jag tror även det är något här i Sverige som där man alltså även elitidrottare börjar gå över till att äta väldigt lite kolhydrater. För jag har ju idrottat själv och jag vet jag sprang när Göteborg i Sverige och så tryckte i mig pasta liksom 3-4 dagar före. Men idag så visar det sig att alltså, det finns ju sådana här som springer ultramaraton som nästan inte äter kolhydrater alls för att kroppen har, 50 000 kalorier i bränslemängd i fett men bara 2 000 kalorier i bränslemängd kolhydrater. Så att man har egentligen fruktansvärt mycket större så här, bensintank om kroppen är inställd på fettförbränning istället.
Precis, men där är skillnaden också att om du springer ett ultramaraton så det kommer till en gräns när inte kroppen hinner med att omvandla liksom fettet till energi. Varför den liksom processen tar lite längre tid än att få ut det av kolhydrater. Så det är därför de som tränar så här, som går annars på lågkolhydratkost ofta då tillsätter en liten mängd kolhydrater alltså vid prestation. Just för att få det här raketbränslet direkt in i musklerna under tiden. Men det hinner ju liksom brännas bort under tiden. Men alltså någon som tränar normalt behöver ju förmodligen inte det. Eller med största sannolikhet är inte någon extra. Utan då snackar vi verkligen liksom riktigt, riktigt lång distans och högpresterande. Så, ja.
Ja, spännande. Mm. Min nästa punkt är protein. Hur tänker du kring protein? Är det bara att bräka på?
Ja. Nej, jag anser inte att man behöver äta mer protein för att man äter lågkolhydratkost. Utom att man kan vara på samma nivå som man har varit tidigare. Och sen så är jag en sån som annonserar också att man inte måste äta kött kanske varje dag, eller i alla fall inte till varje måltid. Utan att jag anser att det känns ganska ologiskt att förr i tiden att man hade tillgång till kött hela tiden. Utan att det snarare var en lyxvara. Och att ibland så åt man mycket kött, ibland åt man inget kött. Så att det alltid måste ingå kött på tallriken. Det har jag svårt att tro att det behöver vara så. Så att det även också med miljöaspekten där. Mm. Att det är en av de största miljöbovarna är ju köttkonsumtionen eller köttproduktionen. Det är väl 18% av växthusgaserna i världen som kommer från just liksom, djurindustrin. Så att ja, jag tror att de flesta skulle göra en bra grej om de i alla fall minskade på köttet.
Mm. Så vi behöver inte, det kommer ju lite varningssignaler ibland för mycket kött, så att det kan väl vara bra att ha det lite rimligt nivån av kött.
Ja, precis. Alltså, man behöver inte vara vegetarian för att äta vegetariskt ibland. Det är väl där det blir lite så här, jag menar att det är inget kött i, men jag tror inte att man dör av att liksom hoppa över det någon gång ibland.
Ja, precis.
Ja, men det är ett känsligt ämne. Det är mycket snack.
Jag såg någon lite rolig, om det var något blogginlägg för ett tag sedan. Alltså, jag är 5-2, men det var inte det vanliga 5-2, utan jag tror han var vegetarian, om det var 2 dagar i veckan eller om det var 5 dagar. Jag kommer inte ihåg vilket som var vilket. Men han var så här deltidsvegetarian, så det kanske är så man ska tänka.
Ja, verkligen.
Är jag ute och cyklar, eller är det inte så att om man äter mycket protein så kan det omvandlas till kolhydrater? Är det så?
Jo, det stämmer. Kan omvandlas till glukos.
Eller glukos, ja. Precis. Så att man inte ska äta. Det kan vara ytterligare ett skäl och inte äta så mycket protein.
Precis.
Ja, det kan bli en glukos av det också.
Absolut.
Sen har jag skrivit upp sötningsmedel. Det är också något som diskuteras lite då och då. Vad är din kunskap kring sötningsmedel?
Ja, alltså för mig då som inte är sockerberoende eller så, och samtidigt har alltid älskat att baka. Så för mig är det en del av mitt liv att just kunna baka. Och då använder jag ju de sötningsmedel som jag anser är de mest naturliga för kroppen. Och det är ju stevia och erytriol. Och erytriol är utvunnet från frukt. Jag vet inte riktigt hur de gör det, men det är i alla fall en produkt som inte är liksom kemiskt framställd. Men däremot så är den ju raffinerad, eller man kan säga, på samma sätt som socker är. Jag menar, socker, man äter ju inte en beta rakt av. Men för mig så det påverkar inte mitt blodsocker, eller jag triggar inte igång på det, utan ja, för mig passar det bra, men återigen, alla måste känna efter om de går igång på det och vill äta 80 kakor efter de har tagit en, så kan det kanske vara smart att låta bli.
Precis. Men nu ska vi se så jag håller det så här. Var det 2 olika produkter? Stevia har jag hört, men det andra var, vad sa du, erytriol?
Erytriol, det är det som brukar finnas i exempelvis sukrin och de här.
Ja, just det.
Ibland så brukar man ju ha en blandning mellan de här två. Och då tar de ofta ut, eller meningen att deras bismaker tar ut varandra.
Ja,
så det är lite trixet där och blanda dem.
Men bägge de här produkterna tycker du är okej?
Ja, alltså för mig är de okej.
Ja, men stevia, är det så, finns det så äkta och oäkta stevia? Jag tror jag har hört någon gång att riktigt äkta stevia är det som är nyttigt eller okej, mer okej. Men att det är väldigt dyrt. Vad är, om vi bara går och köper stevia här, vad är det då?
Nej, alltså jag antar att de syftar på att det här vita kristalliserade, det är oäkta. Alltså det är en växt, men den äkta är, för det vet jag att det säljs i mycket i Sydamerika, så då är den ju grön. Alltså då ser det ju som en urt som är nermald, torkad. Och det antar jag att de tycker, alltså är den bra, och så är det ju säkert. Men de har ju just alltså gjort om den för att man ju ska kunna baka med den och sådär. Ja, det funkar bättre.
Så att går vi och köper stevia i affären, så behöver vi inte vara rädda för att få en liksom fel stevia. Utan det, den stevian som säljs i vanlig livsmedelsbutik är okej.
Ja, alltså för mig är det i alla fall.
Ja, nej, men då låter det som vi också kan.
Ja, precis. Nej, men ja, som sagt, alla påverkas olika. Och om man ändå bakar så sällan, då kan man väl använda vad man vill och baka med. Liksom. Men om jag på helgen till exempel vill göra någon efterrätt, och då använder jag hellre alltså någon sån här sötning istället för socker. För det vet jag att jag inte kickar igång på och äter upp allt.
Aspartam är ju något som är diskuterat också. Vad har du för synpunkter på det? Är det okej?
Ja, alltså det är väl kanske inte det bästa kanske att använda. Det är ju mer kemiskt framställt. Alltså enligt forskning och så det visar ju alltid olika saker, men ja, i stort sett så ska det vara ofarligt. Men personligen så är jag ju lite addict to Pepsi Max, så att så jag ska väl inte säga något. Men jag tänker så här, lite skit, det får man ta.
Jag för mig att jag gjorde något, jag kommer inte ihåg mina egna blogginläggare, men jag för mig att jag gjorde något för ett tag sedan där det var någon sån EU-rapport och så, att aspartam var faktiskt helt okej. Att det var lite myter om det också.
Man hoppas ju att det är det, i och med att det är tillåtet. Så.
Ja, precis. Det är sant. Men du köper hellre stevia än aspartam, så kan man säga.
Ja, absolut. Alltså aspartam, det ingår ju i alltså, de flesta livsmedelsprodukter. Ja. Tror jag inte ens att man kan köpa sådär. Alltså för att baka med.
Nej, kanske.
Nej, det är ju lite andra sorter. Men det är så jag kör i alla fall. Vissa använder ju till exempel honung. Och det, visst, det påverkar ju blodsockret på i princip samma sätt som socker. Men det är ju helt naturligt. Och det innehåller ju dessutom liksom antioxidanter och andra bra grejer. Så, ja, någon gång ibland så visst.
Då har vi gått igenom en hel del saker, och faktiskt alla saker som jag hade under rubriken bad. Så om vi kikar lite snabbt på varför också. Varför ska man äta lågkolhydrat? Har du några tankar om det?
Ja, för att må bra och att ge sin kropp den bästa förutsättningarna för att må bra. Att vara pigg och ha liksom ett jämnt blodsocker, hålla sig mätt och pigg och frisk, helt enkelt.
Ja, precis. Och man har hört, jag pratade ju för ett tag sedan med My Westerdahl, och hon har blivit bättre från astma och allergier. Man har ju nästan dagligen vilka positiva effekter det har på, alltså man hör ju om epilepsi, man hör om MS, man hör om Alzheimer. Så det verkar ju vara otroligt bra. Så det är spännande. Jag hoppas att fler såklart hakar på det här. Jag sa att vi skulle kika lite på myter. Jag har antecknat lite myter här. Ska vi försöka reda upp dem. Hjärt- och kärlsjukdomar får man av högkolesterol, och högkolesterol får man ju om man äter fet mat. Vad har du för tankar om det? Stämmer det?
Ja, då säger jag att det är fel.
Vilken tur. För jag har högkolesterol.
Aha, okej. Ja, men då är frågan, vad har du för någon liksom sorts blodfetter i ditt kolesterol? Det är ju det som är det viktiga. Utan hur så liksom totalkolesterolet är helt ointressant. Utan det här kan ju liksom bestå av antingen då den dåliga sorten, alltså det som kallas LDL, som då främst är oxiderat. Och den är ju väldigt, väldigt liten i sin storlek. Där då HDL, det är väldigt stort i sin storlek. Så om man då bara mäter liksom den totala mängden eller volymen, så blir det helt missvisande.
Precis.
Så att, ja. Och med bra lågkolhydratkost så får man mer av de stora, fluffiga, bra delarna och mindre av de här ilskna, dåliga typerna.
Precis. Jag gick till läkarstationen och fick ut mina siffror från 2008 och från det jag hade ätit LCHF för flera år. Totalen hade gått, jag tror det var från 5 till 6,9. Men kvoten, alltså mellan HDL då, den goda, det hade alltså HDL hade ökat procentuellt mycket mer. Och det andra hade faktiskt gått tillbaka så LDL. Så att det är som du säger, det är viktigt att veta liksom den matematiken i det.
Ja, absolut. Och en viktig grej man ska fråga efter då, det är just den här kvoten som heter APO-kvot.
Ja,
så be om den. Det är den som är den viktiga.
Precis. Sen är det ju, jag har sett en del filmer och så här, om kolesterol. Alltså, forskare börjar ju mer och mer säga att det här larmet om kolesterol är till stora delar fel. Alltså, ja, de säger 98% av de som äter statiner idag skulle egentligen inte behöva.
Och det är också helt tokigt. Det är helt galet.
Mm.
Så det är bara att dämpa symptomen, alltså genom att äta statiner. Det är helt crazy.
Ja. Sen du nämnde det här med att LDL kan vara små eller lite större partiklar. Och jag för mig läste igår senast att lågkolhydratkost gör att de här små, riktigt onda LDL-partiklarna faktiskt växer i storlek och blir mindre onda av lågkolhydratkost. Det var lite intressant.
Ja.
Nästa myt. Hjärnan fungerar inte utan kolhydrater, hör man ibland.
Ja, precis. Det kan man ju fråga sig själv ibland.
Jag hoppas inte vårt samtal har gjort att det understryks.
Ja, eller hur. Ja, det är ju verkligen en myt.
Mm.
Och jag har ett exempel i boken också. Han, Mattias Ribbing, som är trefaldig svensk mästare i minne. Han liksom har ju lagt om sin kost och äter lågkolhydratkost och liksom extra strikt inför varje tävling. Just för att kunna hålla fokus under hela tävlingen. När han liksom tidigare har liksom åkt berg-dalbana lite i koncentrationen, så kan man fokusera.
Spännande.
Mm.
Det är de som klarar att memorera 5 kortlekar så helt klart.
Ja, han är helt galen.
Ja, då tror jag vi har slått hål på den. Man blir trögtänkt här som nästa. Det är möjligt att jag faktiskt har tagit de här myterna från din sida. Man blir trögtänkt, det är kanske lite den samma som förra i tjej.
Ja, precis. Jag tror det andra kanske att man syftar på att hjärnan behöver liksom kolhydrater för att fungera. Det är väl en av myterna, om jag säger. Och visst, hjärnan behöver glukos, men det kan kroppen själv producera. Och det är väl lite också den här med den här 20%. Varför hjärnan behöver 20 gram glukos om dagen. Och då känns det ju ganska smart då att äta i alla fall 20 gram kolhydrater, just för att kroppen ska slippa göra den här säkert ganska ansträngande proceduren själv, där man producerar 20 gram av olika liksom produkter i kroppen. Så att, ja, men i principen så behöver man inga kolhydrater alls, alltså utifrån, för att hjärnan ska fungera.
Mm. Och samma med muskler, jag har skrivit som nästa punkt här att man behöver kolhydrater för att bygga muskler. Det är samma där, att det behövs egentligen inte.
Nej, absolut inte.
Sista myten, och den har vi nog egentligen klarat ut, och det är att, vadå LCHF, då man äter ju bara smör och bacon. Men det tror jag du har klargjort att så är det inte.
Nej, precis. utan varierat.
Ja, precis.
Och gott.
Mm. De här intervjuerna handlar egentligen om kost och hälsa, så jag tror vi ska gå in lite på marknadsföring också. För jag sa ju i början att vi skulle prata lite grann om Instagram som förändrade ditt liv. Mm. Vad och hur hände det här med Instagram?
Ja. Precis, ja, vad är det nu? Är det nästan 2 år sedan tror jag som jag skaffade Instagram.
Mm.
Men jag började väl lägga upp lite bilder på vad jag åt. Bara. Och sen så märkte jag att folk... Ja, gillade det som jag la upp och sen så blev det liksom ja, fler och fler som började följa och då var det liksom så här: wow, är det 50 stycken som följer mig? Gud vad häftigt. Och så. Ja, och sen så har jag bara fortsatt. Så idag är jag nästan uppe i 10 000 följare. Det är helt galet.
Ja.
Ja, men det roligaste är att man har lärt känna så otroligt många underbara människor genom Instagram som jag liksom pratar med dagligen då, fast i telefonen, och det är väl lite min räddning när jag är egenföretagare och sitter hemma här om dagarna helt solo.
Ja, jag vet hur det är.
Ja, precis, att man kan plocka fram telefonen då och få lite peppande kommentarer och så. Det verkligen har hjälpt mig och det var väl egentligen där också som jag vågade ta steget att säga upp mig från min heltidstjänst och satsa på det. För jag förstod att det fanns ändå rätt många som tyckte att det jag gjorde var bra och var alltså, värt att utveckla. Så att, ja, jättehärligt. Nej, jag skulle bara säga att också genom Instagram där så lärde jag känna bland annat Magda då. Hon började faktiskt att ha ett event nere i Malmö. Där det var ungefär 10 deltagare. Och sen så hade hon lite enklare föreläsning och lite sådär. Och då så bjöd jag in mig själv och bo sen i Malmö.
Ja.
Och nej, men vi klickade på en gång. Och nej, men det känns helt fantastiskt att man kunna träffa liksom en bästis liksom i vuxen ålder via Instagram som bor på andra sidan Sverige. Typ.
Ja, det är häftigt. Var hon som har gift sig i Thailand?
Mm, exakt.
Ja.
Så det är inte
vilken grej.
Ja, och vi var ju där också. Så det, var ju...
ja.
Det hade man ju inte riktigt kunnat tro när man skaffade Instagram att man skulle åka till andra sidan jorden tillsammans med någon som man inte hade träffat förut.
Ja, det är det underbara med livet, att när det händer sådana roliga saker, oväntade saker.
Mm, precis. Och tillsammans med Magda nu så arrangerar ju sån här LCHF-event några gånger om året. Och den 24 maj så är det nästa, så är vi i Stockholm. Och första gången ska jag hålla föreläsning, det kommer bli intressant. Men ja, Magda ska hålla föreläsning och sen så kommer Mattias Ribbing också dit faktiskt och snacka lite om koncentration och LCHF och massa smakprover och bara trevligt och mingla och priser och allt. Så det ser vi fram emot. Det blir jättekul.
Spännande. Vi ska börja runda av här faktiskt. Det har varit mycket att prata på. Vi har gått över långt över den tiden jag sa. Men det är spännande. Och jag hoppas inte du har någon tid att passa på. Nej, det kommer jag absolut inte göra. Men däremot är jag rädd att du är på väg någonstans. Att du har ont.
Nej.
Det är bra. Så att jag ska bara fråga om det är någonting du tycker att du vill tillägga som jag inte har frågat dig om. Om det är något du känner att du vill tillägga.
Nej, inte direkt. Eller det är väl kanske just med självkänsla och sådär. Att en bra första steg kan ju vara för många att kasta vågen och bara strunta i vad den där skrället säger. Utan titta dig själv i spegeln istället och vara nöjd med den du är.
Ja, precis. Det låter jättebra. Och du såg att jag hade köpt en ny våg häromdagen.
Ja, just det. Jag är rädd där.
Så det säger du till mig. Nej, jag bara skojar. Och liksom, jag är inte ens lätt för att gå upp i vikt, men jag tycker det kan vara bra. Jag har faktiskt hört att många som håller på med periodiskt fasta får problemet att de sjunker för lågt i vikt. Så det kan ju vara ett skäl också. Men jag håller med dig, självkänslan. Jag pratade med My för ett tag sedan också och menar också att man tror alltid att man ska få, om man då är lite överviktig så kommer man en vacker dag få bättre självkänsla, men det är bättre att börja i, liksom tvärtom och försöka bygga självkänslan först, så att det blir så att säga stommen i allt annat i ens liv, att man jobbar aktivt med det. Så det är jättebra råd. Jag har skrivit här om du kan ge dina tre bästa kostråd, nu kommer det helt utan betänketid, men om du har tre bra kostråd, alltså det kan ju vara
vad som helst. Ät inte godis. Nej.
Ja, det är bra.
Ja, precis, det går inte. Nej, men okej, nummer ett då, ät varierat. Så att man får i sig av alla olika näringsämnen om vi inte. Två, att man kanske ska minska lite på köttet, kan ju vara en bra idé. Och främst nötkött, om det inte är då naturgräsbetat. Men annars så är ju fisk och skaldjur och främst kyckling och kravmärkt, det är det bästa. Köttet om man ska välja.
Yeah.
Och tre. Alltså bland det viktigaste är väl ändå att man äter det som man tycker är gott. Och för mig är maten alltså min största hobby och en av de största kärlekarna i mitt liv. Så att det är väldigt viktigt att man tycker det är gott och att det ska vara roligt att äta. Och, ja.
Ja, men det är bra då. Jo, men det är sant, för att det, om man hittar något sätt att äta som man egentligen inte tycker om, så det är svårt att gå och äta på ett sätt man inte tycker om resten av livet. Liksom det.
Ja,
så jag tycker det är ett jättebra råd att man hittar det som man tycker är gott och förhoppningsvis också hyfsat nyttigt.
Ja, precis.
Jo, men alltså, det är, många tror ju att till exempel då LCHF, det går inte att och äta något som är gott, men om några timmar ska jag göra hemmagjord pizza, bara en sån grej.
Ja.
Nu vill ju folk såklart höra var du finns på nätet, så var finns du på nätet? Man vill
på www.gillsmart.se.
Gillsmart.se.
Och sen på Instagram då. På...
Det ska vi helt klart ha med oss.
Ja. Gillsmart. Ja, helt enkelt.
Ja, och då lägger jag ut om länkarna också. Men det var ju ganska logiska adresser där. Så att, men jag ska lägga ut länkarna också i samband med detta. Sen har du varit jättesnäll och låter mig låta ut en bok utav din otroligt vackra och fina bok.
Ja.
Innehållsrika bok.
Självklart.
Så den tackar jag för jättemycket. Och normalt sett så brukar jag faktiskt använda Facebook, men jag tycker att nu har Instagram betytt så mycket för dig, så jag gör tävlingen i någon form på Instagram istället. Jag har inte riktigt idén klar för mig, men det kommer att stå i samband med podcasten och på mitt blogginlägg, så kommer det att stå exakt hur tävlingen går till. Och du kommer att få information om det också. Så den tackar vi för.
Jag kan signera den också. Så.
Ja, jättekul. Jättekul.
Självklart.
Toppen.
Om någon vill att jag ritar i deras bok.
Vad sa du?
Om någon vill att jag ritar i deras bok, förstör.
tror jag ökar den i värde. Det glömde jag fråga förut. Var det här uppmuntran du fick på Instagram som egentligen födde bokidén? Var det så?
Ja, på sätt och vis så var ju det. Att det var ju många som frågade också. Ja, när kommer boken? I och med att jag jobbar med formgivning och fotar och sådär, så blev det naturligt att vilja ge ut en kokbok. Och, så det vill jag verkligen tacka alla mina underbara följare för också. Varje dag. All stöttning. Pepp.
Kul.
Yes.
Tusen tack för att jag fick prata med dig. Och det har varit jätteintressant att få dyka ner i ämnet ordentligt.
Tack själv.
Och nu har du inte gått in på någon av dina underbara recept, men då hänvisar vi till dina hemsidor och till din bok. Ja, absolut. Jag har inte lusläst den, men jag har som sagt tittat i den och så är det en fantastisk bok. Tusen tack för att du ställde upp. Och ha det jättegott att höra. Så hörs vi.
Detsamma. Ha det bra.
Samma. Hej då.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.